Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den där.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag till.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst är Annika Hernroth Rothstein. Annika är politisk rådgivare, pro-israelisk aktivist och journalist. Hon skriver för bland annat The Washington Examiner, The Jerusalem Post, The Tower och Ledarsidorna. Välkommen säger vi till Annika Hernroth Rothstein.
Tack så mycket.
Du är precis tillbaka från Venezuela och det är det vi ska prata mest om idag.
Precis, precis tillbaka och precis på väg.
Ja,
skönt. Mittemellan.
Mm. Okej, du är tillbaka. Du ska åka iväg.
Jag åker på fredag morgon.
Okej, du har precis fått strömavbrott där och allting.
Ja, jo, det kan man säga.
Jag har varit på väg också lite, men det ser ut som maj nu.
Okej. Ja, nej, jag drar på fredag. Så att, så är det med det.
För jag behöver fundera, jag gav mig en extra funderare här med strömavbrott också. Smör Capital nummer ett så dogge till mig som är halvvänner så långt.
Det är helt riktigt. Ja. Ja, så att de är etta på många, många intressanta listor just nu, kan man säga.
Men din bakgrund då? För jag kände inte till innan jag såg det att du skriver nu för Ledarsidorna på nätet.
Ja, jag skrev för dem. De skickade mig på de två första resorna. Så att det började, och du har, jag tror ingen i Sverige som känner till mig.
Nej, för du har skrivit mest för amerikanska och israeliska, så Jerusalem Post.
Precis, jag har skrivit för Jerusalem Post och Wall Street Journal och National Review och Commentary och sådana outlets tidigare. Och sen så såg jag vad som hände.
Och även Fox News.
Och även Fox News.
Så man kan beskriva det som konservativ.
Ja, så här, det är ju inte himla.
Nej.
Precis, politiskt konservativ är jag ju i allra högsta grad, det kan man säga. Så jag tror jag har blivit nischad där. Men jag ringde Johan på Ledarsidorna när jag såg vad som hände i Venezuela. Så är det ju så här, när man är frilans, som alla vet, så är det ingen riktigt som har ballarna att skicka iväg någon.
Särskilt inte om det är krig, då vill de gärna ha ditt jobb när de kommer tillbaka.
Precis, de vill gärna köpa när man är tillbaka, men det är ingen som vill skicka dit den, och så är man oförsäkrbar, liksom, ja, det är farligt och så vidare. Och så ringde jag honom en fredag morgon, typ klockan 7, för då kliar det i mig lite. Jag såg Guaidó hade precis utropat sig själv till president, och så ringde jag Johan för att jag visste vi...
Det var januari va?
Det var januari, precis. Ja, ja. Och jag landade tror jag 26 januari eller någonting sånt där, och han har gjort det här 23. Så jag ringde Johan och så sa jag så här, vet du vad, nu vill jag åka dit. Och om du pröjsar för att skicka dit mig, så skriver jag för dig och sen löser jag allt annat. Liksom.
Johan
Westerholm som driver Ledarsidorna. För jag visste, jag hade varit där när, jag tror Ann Heberlein intervjuade mig för Ledarsidorna någon gång. När hon hade en typ en talkshow där. Och då träffade jag honom och så tyckte jag så här, nej men han verkar gutsy liksom. Så jag ringde honom. Och då sa han, ja för fan. Det här verkar grymt. Då gör vi det. Och sen reste jag, tror jag, 30 timmar senare. Liksom. Då sa vi, okej, nu kör vi. Och jag skulle stanna till 6 dagar. Jag var kvar 3 veckor. För att saker bara eskalerade. Liksom.
Och du blev också, inte skenavrättad, men du blev nedslagen och de drog vapen mot dig.
Ja, men precis.
Och du var Cultivos.
Cultivos,
som
precis.
Som man kan säga som en vänstermilis.
Ja, men exakt.
Under Chavez och
Maduro.
Och det är bland annat kubaner i den, tror jag, till exempel också.
Ja, alltså det är en massa, det är en enorm, det är en mycket större liksom paramilitärgrupp än vad, för oftast, jag har sett det i svensk media åtminstone beskrivet som gäng sådär. Och då tror man, vad är det 100 grabbar som drar på stan?
Ja, men de liksom rör framförallt och håller koll på de fattiga områdena. Jag har förstått att de är fattiga också. Och de är också avlönade. Så det är en av Maduros alltså, som håller kvar honom i makten. Att han, både de och militären är beroende av honom.
Ja, man kan ju säga så här. Alltså, det är inte bara fattiga i det. För att Kollektivos har växt och blivit. Det var ju från början liksom, egentligen barrio-gäng. Och förut av kriminella och fattiga som fick lön och fick vapen. Och någon typ av carte blanche för att syssla med en verksamhet vid sidan av, av Chavez. Och så höll han koll och tryckte ner när Chavez liksom policies började fallera och landet hamnade i kaos. Så hjälpte de till att trycka tillbaks människor. Men nu är det ju många som står avlönade under Kollektivos. Jag menar, åtminstone jag gjorde en intervju med en commander i Kollektivos innan jag åkte därifrån sist gång. Och han sa ju, alltså man ska inte underskatta var någonstans. Det finns en anledning att vi har det bästa bevakningssystemet i Venezuela. För att alltså, vi har allt ifrån domare till corner boys.
De är som en lite hemlig polis. Eller?
Precis, ja men exakt. Ja. Det är så det funkar. Så att, och när jag åkte dit sist gång så åkte jag i samband med den här humanitära hjälpen att den skulle komma in i landet. Så jag bestämde att jag gick inte att komma in via Colombia-sidan. Eller snarare var det som jag hade flugit till Colombia så hade jag kanske blivit kvar i Colombia.
Ja.
För att gränserna stängdes på alla sidor och Maduro håller på att stänga gränserna. Och så tänkte jag lite peppigt så att då betalar jag någon för att köra mig från Caracas till Táchira de här 14 timmarna. Plus att då får jag se hur situationen ser ut på vägen och sådär. Och när jag kom till Táchira då blev jag tagen av Kollektivos. Och helt enkelt lagd på marken med pistol mot huvudet och rånad och slagen. Och det är deras.
Och de rådade på dator och kamera.
Alltså allt. En del av den här briljanta planen var att jag åkte direkt från flygplatsen till Táchira, vilket innebär att allting jag hade var ju i de här bilarna. Vi hade två bilar, en med, man kan inte få tag på bensin, så vi hade en med bränsle.
Trots att det var ett oljerikas land.
Det är ju ett landet av liksom bizarra motsättningar. Men så att man kör liksom med bränslet i bilen och så mat, och så hade jag alla mina grejer i den här bilen. Och sen jag själv då och mina två kameror, du vet, dator, telefon, allt man har när man är ute och liksom rapporterar från marken. Och de tog allt, helt enkelt, inklusive den andra följebilen med bensinen och våra grejer i. Så jag fick träffa dem på nära håll och liksom se lite hur de jobbar. Jag hade ju sett på dem tidigare i andra områden i Caracas.
Men jag har hört att om jag då som journalist skulle besöka området, kanske inte om jag ställer samma frågor som Kajsa Ekis Ekman. Hon var där. Nej, men ni är nedlåtande, men hon tar ju vänster sida. Du tar höger. Det jag ska göra ut och skildra båda sidor. Men jag har hört att om man ställer för konstiga frågor som de ogillar, då kan det bli knas att de hör sig för där.
Det är inte bara det. Jag tror att det är viktigt att förstå att man är ju olaglig där liksom. Alltså de har en lista, en väldigt kort lista på Maduro-godkända journalister. Och det är ju såhär, jag åker in utan visum för jag har inte en chans i helvete att få ett visum liksom. Så att du åker in och du är olaglig därför. Men jag befann mig ju, jag var ju på Chavistasidan hela de första 10 dagarna, spenderade med Chavistas och hängde liksom i alla de här områdena som är kända för att vara hårda Chavista-festen, som typ 23 de Enero, Petare, alla de här väldigt fattiga områdena. Och så hängde jag där och täckte den sidan. Och sen spenderade jag tid då med Juan Guaido och oppositionen också.
Så det är inte Juan Guaido personligen?
Ja, jag intervjuade honom personligen, som hade en one-on-one med honom den andra veckan.
Då var han kvar i Venezuela fortfarande?
Ja, ja, precis. Han lämnade i samband med att jag kom tredje gången, eller andra gången, den tredje, fjärde veckan där. Då åkte han på sin lilla turné där. Men jag satte mig ner med honom och intervjuade honom helt enkelt efter att ha förföljt honom i nationalförsamlingen i 3 dagar.
Vad pratade ni om?
Vi pratade om då det som antar jag fortfarande är intressant, möjligheten till en utländsk intervention, hur han ställer sig till det, hur han ställer sig till militären, om de eventuellt flippar sida, att använda den inhemska militären för att ta bort Maduro. Och det som jag var intresserad av att se lite, hur han ser på att det har blivit en större geopolitisk konflikt. Alltså att han har på något sätt blivit en flashpoint, eller Venezuela har blivit en flashpoint för en större konflikt där öst och väst liksom delar upp sig.
Ja, du har Kina och ryssarna på Maduros sida.
Ja, och så har du Iran. Kanske mest på grund av Hezbollah och liksom de kopplingarna där. Så jag var intresserad för att se hur han ser på vad som händer. Maduro är ju ingenting egentligen. Alltså vad som händer är ju kriget efteråt. Och det är väl det som jag, nu när jag åker tillbaka igen, är mer intresserad av. Vad händer sen när den här pajasen är borta liksom?
Du ser pajas, alltså varför är han pajas?
För att han är en person som är på något sätt en, han är där av ett misstag från början. Eller liksom han har ingen politisk clout, ingen ideologisk clout.
Han var busschaufför eller något sånt.
Ja, han var ju så här Löfvens kvackpan. Alltså han var ju ordförande i bussfacket. Alltså vad heter det?
Transportfacket,
precis, exakt. Och kom dit på grund av att Chavez befann sig i en konflikt med någon annan som han inte ville. Alltså han dök upp, han var ingen naturlig efterföljare till Chavez.
Nej.
Och som det är nu så är det ju andra som...
Men vad har hänt under tiden? För mig som inte har varit där, som bara kan där utifrån, så är det liksom... Så jag tänker så här. Det hände någonting för ungefär 20 år sedan i Sydamerika. Alltså jag, hade precis läst den här boken om Alan Dulles. Och jag känner till vad CIA har gjort i Latinamerika. Och jag tycker nog att USAs förhållande till Latinamerika har varit... Jag menar, det har varit ungefär som du tänker Sovjets förhållande till Östeuropa. Och då upplever jag ju då att det som hände i Bolivia, det som hände i Colombia, det var ändå bra, va. Och jag tycker det här med Kuba, okej, det blir inte allting som är bra där, men det blir inte allting som är bra någonstans, va. Och jag upplever nog att det är så att de ville ha Castro, va. Och på samma sätt så ville de ha Chavez. Det är för att du har en jävla massa fattiga människor där ute. Mm. Så inte vi kanske känner så mycket igen om sig och så. Det är mycket lätt för människor här i väst att identifiera sig med det du kan kalla för medelklassen och överklassen.
Men ska man säga det också för lyssnarna, det Chavez också, han ledde, som han skapade en våg av Simón Bolívar, den här kolumbianen från 1800-talet som ville ena hela Sydamerika.
Liksom. Så det är väl därför de har nästan likadana flaggor i både Ecuador och
Nej, och jag håller ju med om det som gör det här så fascinerande, som gör att jag bara inte verkar kunna hålla mig borta från det här landet.
Är att... Hade du varit där innan?
Nej.
Nej.
Och det är väl det här att, för jag håller med om vissa delar av det här du säger, att inte nog med att de ville ha Chavez, men de har också en sån otroligt långtgående historia av att ett nästan så här messianskt förhållande till sina ledare. Alltså de här enorma personligheterna.
Det kan man väl säga hela Latinamerika.
Precis, ja.
Marcio Rojas, han är ekonomisk storleken som var Chile-minister där ett tag. Han jämförde just Chavez lite med Perón i Argentina. Ah. Att hela Latinamerika är beroende av starka ledare. Då har ju Bolsonaro nu i Brasilien och sådär.
Jo, men så det finns den här traditionen. Och sen är det också en fråga om att när de nu söker en lösning nu, så... Jag är väl den, ironiskt nog, som, och jag är ganska konservativ och så har alltid varit ganska USA-vänlig och sådär. Men jag är väl den som blir lite tveksam. Jag har utländsk intervention. Är ni säkra på att det är det här ni vill ha? För jag sa väl någon gång när vi pratade, jag intervjuade några av de här från National Assembly och pratade om, okej, hur ser ni nu? Vad händer? Vad är planen? För att det går inte så bra för oppositionen just nu sedan den 23 februari. Guaidó håller på att tappa bollen lite grann. Folkligt stöd håller på att försvinna. Så sa jag, vad är planen? Och så sa han, jo, men om Guaidó blir arresterad nu eller det händer någonting annat, en stor kris av något slag, då har vi ju en möjlighet för en utländsk intervention, en amerikansk intervention. Mm. Och då får vi bort Maduro. Och så stoppar de liksom där. Och så sa jag, ja, och så...
Ja.
Och sen då, hur tänker ni då? Och då säger jag, ni måste ju förstå att med all så mycket kärlek som är för USA, men när de är här, då går de ingenstans. Så att ni måste förstå, alltså det är ett paket ni köper i samband med detta. Och det som är fascinerande för mig är ett land som är beroende av kortsiktiga lösningar, som inte är villiga, för att Maduro är inte problemet där. För det första, Maduro är inte den som drar i tåtarna. Det finns andra människor, det finns liksom Rodriguez-bröderna, det finns kubaner, det finns en massa andra Hezbollah, alla de här intressena,
ryssarna
ja, som styr det här landet. Men frågan är, sen då? Om ni sen sitter med amerikanerna i landet.
Ja, men som jag ser det, så är det ju då ett generellt problem i Latinamerika. Det är att du har dels, framförallt i Venezuela, så har du dels en ganska stor medelklass och överklass. Mm. Och sen har du då, i alla fall haft tidigare, har du fortfarande, en jävla massa fattiga. Men alltså andelen som är medelklass i Venezuela är väldigt stor.
Alltså, ja, det håller jag inte riktigt med. Alltså som det är nu i alla fall, så lever 85% av befolkningen under deras minimilön, vilket är $6 i månaden.
Jo, jag vet, men alltså, så har det varit tidigare än att gå tillbaka. Jag jobbade från 75, va? Och där är vi ju rika venezuelaner. Det fanns ju då venezuelaner som var väldigt, väldigt rika.
Oh ja.
Och som jag uppfattar det, så har det att göra med en slags... Att de som står och leder samhället är ganska inkompetenta.
Det är helt riktigt. Ja. Ja, och sen är det också det här att de rika, för jag intervjuade ju människor som, alltså jag såg rikedom där och jag trodde jag hade sett rikedom runt om i världen, men jag såg ett överflöd som också i förhållande till det andra blir ju naturligtvis väldigt magstarkt när man har precis sett barn dö på gatan, bokstavligt talat dö framför en på gatan, och man ser otrolig rikedom. Och då vet jag ju, jag frågade dem hur är det att leva här, och de sa ja, alla våra barn har blivit kidnappade minst en gång i det de kallas Caracas, det kallas Caracas Kidnap Express. Mm. När de tar en, man sitter 4 timmar, pengar utbyter händer och så åker man hem igen. Uh-huh. Och de sa att nu lever de ju i såna fullständigt gated communities, att det är slutna cirklar. Då sa jag okej, men det är en ofrihet som jag har sett i Johannesburg till exempel, alltså, och man frågasätter varför lever ni där. Men då förstår jag ju att det går ju också att tjäna pengar. Det går att fungera i det här systemet på ett sätt. Man kan bli rik på ett sätt som man inte kan någon annanstans. Kan du spelet i Venezuela, så har du, då är det ju golden på något sätt. Om du ställer upp på den här ofriheten och att leva i en gyllene bur.
Alltså jag var ju på väg, precis som du, åkat sig inom 3 dagar. Var det den 21 eller 23?
23.
Där de skulle öppna gränsen vid Colombia. Och då kollade jag med lite folk. Dels Kajsa Eki som precis hade varit där. Och hon tyckte jag skulle liksom fokusera på folket och sådär. Och hon är på det vänstra. Hon gjorde ju det själv där för Aftonbladet. Och så pratade jag med min kompis Magnus Linton som kan ju kolla Latinamerika. Men han är ju mest fokuserad i och för sig på Colombia där han har bott. Men han har skrivit den här boken Americanos. Men Magnus delade ju min åsikt att liksom, även om Magnus också är vänster men mer åt det liberala, att båda sidorna är dumma i huvudet. Och i den vevan var jag också på någon middag med Johan Markelius, som man också får säga både eller liberal, värdekonservativ. Och han sa ju också att man önskar för Venezuelas skull att de hittade något mitt emellan. Får du ta på den här Guaido, han är ju utbildad vid något så här universitet i Belgrad som är finansierad av typ så här Friedman-gänget och Thatcher-gänget och samma sak i USA. Det känns ju som en marionett de vill ta dit. Och även i det här, det är svårt också, det här valet som de, som EU också har ogiltigt förklarat i och för sig. Men det sägs väl att högens Guaidos folk, de bojkottade det.
De bojkottade det,
så att det finns ju, de skulle ha vunnit det valet.
Nej, alltså så här, jag håller på nu. Jag har ju väl blivit mer och mer kritisk av oppositionen ju längre tid jag har spenderat där. Jag håller på att skriva en längre artikel för Foreign Policy nu, just om alla gånger som oppositionen har svikit folket. Alltså hur den stora fattiga massan sitter i kläm här. Därför att, precis som du säger, så bojkottade de. Det var ju i och för sig beroende på att högsta domstolen ogiltigt förklarade National Assembly. Och då sa de i samband med det här valet, okej, då tar vi alla våra leksaker och går hem, i stort sett. Och så vann han på walkover. Men det som är problemet, nu är jag försiktig med ordet marionett eftersom jag har ju sett alltså retoriken där just nu. Och det ser man inte minst som, hur ska jag säga, så här, judisk journalist som befinner sig i Venezuela nu får ju smaka på hela retorik. Liksom, jag kan inte gå in i ett rum utan att någon ropar Mossad.
De har så här Palestina som målar på.
Jo.
Alltså, det här är ju ingen aning.
Jo, men det är ju så här, jag såg ju att det började spridas.
Jag har intervjuat Mossads chef.
Efter 2 veckor där så såg jag att det började komma i arabisk media. Alltså mitt namn, när jag fick googla lörs på mitt namn, och det stod så här, hon har jobbat i Iran, hon har jobbat i Ryssland, hon har jobbat, nu är hon i Venezuela, liksom Mossad och så vidare. Och det här stöter man ju på, för det är en del av Maduros retorik naturligtvis. Marionetter, imperialistiskt övertagande etc. etc. Det jag kan säga om Guaidó däremot är att han är inte inkompetent. Han är väl liksom, ja men han är liberal på ett intressant sätt som de inte har sett i Venezuela förut. Men han är ju alldeles för imponerad utav det internationella stödet. Så han har ju tappat folket. Och det här skedde på 5 dagar. Alltså det var ju häpnadsväckande. Mellan att jag åkte hem i en vecka till Sverige och sen kom tillbaka den 23, och jag fick reda på att han hade bestämt sig för att vara på den colombianska sidan för att leka med Marco Rubio och de här. Och då tog jag mig för pannan och tänkte, åh, det här är... Och sen träffade jag folket som var vid gränsen. Och de är förbannade. Alltså de känner sig så svikna av honom. De han arbetar med i National Assembly känner sig svikna, för de är, var är han nu? Han skulle vara det här stora hoppet. Han har nu blivit lite imponerad. Du vet, han får leka med de stora grabbarna. Alla vill prata med honom. Plötsligt får han ta möten med alla runt om i världen. Men han tappar ju den här liksom revolutionen som sker i det egna landet. Mm. Och det är en stor oro nu som jag ser det.
Men man måste se USAs intresse. Okej, men det fel är så nära, så precis som i Kuba så skulle ryssarna kunna stoppa missiler och skicka till USA därifrån. Men det är framförallt oljan. För om man jämför då det här valet som de alla tycker är så hemskt, och EU och USA, det var bara 40% deltagande. Men om då tar ett land som Haiti, där det är fullständigt kaos, där var det bara 20% deltagande, och där är sånt kaos att varenda vit person, typ västerlänning, har fått blivit evakuerade. Och där bryr man sig inte så om att gå in och röja, trots att...
Nej, men det finns ingen fråga om att det handlar om olja. Men sen finns det väl andra... Jag diskuterade detta med några gamla liksom Reagan-folk häromveckan, och jag propagerade då för en begränsad amerikansk intervention, alltså kanske någon typ av drone strike, vad det nu, alltså vad som skulle hända. Och de var ju helt emot, för de sa att det här går inte att sälja till amerikanska folket idag.
Nej.
Och jag sa, okej, Hezbollah på tröskeln, det kommer bli en narco-state. Du vet, klar linje med kokaintrafik rakt upp i USA.
Ja, det får man väl säga, det säger amerikanerna, alltså det pratade med Magnus Linton om, att han trodde att det här med att de skulle stå för all narkhandel till Europa och sådär, att ja, det är väl kanske några militärer då han har liksom som... tjäna pengar på det liksom, och som han har satt mellan fingrarna mot. Men att det skulle vara större omsättning på det tvivlade Magnus på.
Nej, det,
andra
det
sidan,
håller jag inte med om alls.
Nej, det är Polares farsa som är Juanito i den här boken Spelet är spelet, och pappan heter Manolo i den här boken jag gjort med Leo Carmona. Han torskade för några år sedan med 7 ton kokain från en båt i Venezuela. Så jag tror nog att det ligger något i det, att det är transitland.
Ja, och jag pratade, för jag diskuterade detta med Magnus Norell. När jag just täcker Hezbollah-vinkeln nu, för jag ska åka till Margarita Island nu när jag är där. Vilket är ju ett stort fäste för Hezbollah och andra. Hur ska
Margarita,
vi säga?
Island.
Margarita Island.
Varför är Hezbollah där?
Ja, alltså Hezbollah är där därför att det har...
Det är andra sidan världen för dem liksom.
Ja, alltså det är ju ett strategiskt, väldigt en strategisk kupp för dem, därför att de tjänar ofantligt mycket pengar i Venezuela på kokainhandel.
Jaha.
Ja, så att det var ju det jag diskuterade med Magnus Norell då.
Och Hezbollah har nyligen blivit terrorstämplade, tror jag.
Precis.
Inom EU till exempel.
Ja, så att de sitter ju still i båten nu. Hezbollah sitter still i båten och bara väntar, för de var där innan Chavez, och de kommer att vara där vad som än händer, är väl sannolikt. Problemet är väl att om du inte hittar någon som är auktoritär nog, ärligt talat, efter Maduros fall, så finns det bara en boss. Och då kommer väl Hezbollah och kollektiv och så göra upp om röset liksom. Men det är ju ingen, att de skulle vara en liten entitet i Venezuela, det håller jag inte alls med om. Utan de har ju en väldigt, väldigt stabil närvaro där. Och det är ju ändå intresset, alltså Iran skiter väl i Maduro. Han är ju en liten, han är ju en liten pajsare liksom. Det är ingen som bryr sig om honom som person eller som ledare. Och hans tid är ju räknad, men det är en fråga om hur många månader möjligtvis.
Men varför skulle Iran bry sig så mycket om kokainhandel?
Nej, de bryr sig väl om den strategiska posten. Alltså, det är ju, vissa tjänar pengar och andra får någonting annat utav det. Så att det är väl mer en fråga om att vara strategiskt placerad i Venezuela är inte en dålig idé utifrån Irans. Men de kommer inte att lägga några, jag frågade Magnus till exempel, kommer Iran att lägga något krut om det nu blir en standoff? Alltså en militär standoff, skulle Iran lägga något krut? Och han sa såhär, nej, finns noll chans att de skulle göra det. Så mycket är det inte värt för dem, och de har inte direkt den kapaciteten nu heller. Att gå in i någon typ av liksom djungelkrig i Venezuela och Colombia med liksom angränsande områden. Det verkar osannolikt.
Venezuela har då gått från, för att nästan alltid varit Latinamerikas rikaste land, till Latinamerikas fattigaste och den största humanitära katastrof Latinamerika sett någonsin. 2 miljoner på flykt, varav 1 miljon nästan, tror jag, i Europa.
Ja.
Alltså om man lyssnar på vänstern så menar ju de att det här är fel, för att framförallt sanktionerna som drogs igång av USA och England och nu också EU. Men sen, jag vet inte om det här stämmer, men idag när jag kollade upp, då var det ju för sig en kubansk sida jag läste här på. Okay. Och då är det då frysta tillgångar, så är det $30 miljarder. Det är ganska mycket, det är 300, det är 300 miljarder svenska kronor. Och sen är det också frysta 1200 miljarder kronor, tror jag, i guldreserv i England. Alltså, det är ju så mycket pengar som man kan köpa vänsterns argument där, att det här är orsaken till att det är en katastrof också kanske.
Ja, alltså så här, det är ju inte orsaken.
Nej, det menar ju vänstern.
Ja, jo. Och jag känner,
för jag undrar själv, var alla pengar tagit vägen? Det kan ju inte bara gå till att avlöna militärer.
Det finns ju en historik i Sydamerika där man helt enkelt, när du sitter, det var ju så med många militärer. regimerna, framförallt i Uruguay och så. Att de snodde statskassan.
Ja.
De drog till Schweiz.
Alltså det är militärerna menar du? Eller vad kan pengarna tagit vägen?
Nej men och sen är det ju också så att ekonomin har ju fallerat. Det är inte bara en fråga om att det finns ett flöde av pengar som successivt försvinner ut. Utan det är också så att misslyckandet, en kombination av att oljeindustrin har havererat, hyperinflation, alla de här sakerna som Chavez policies resulterade i, det gör ju också att dina inkomster har stannat upp. För de, alltså de kunde ju tälja guld tidigare. Hade han upprätthållit detta och haft något sån här sunda ekonomiska policies, så hade han ju kommit undan med, eller hur jag nu ska uttrycka det på ett diplomatiskt sätt, hade han ju kunnat köra sin socialism. Så kan vi säga, om det inte hade varit så att han var fullkomligt inkompetent.
Men alltså jag tror att ett problem som man sällan tar upp, det är att när det handlar om att få ett land att fungera, så handlar det bara inte om pengar. Utan du måste ju ha ett land som fungerar och gör saker. Att du har ingenjörer, att du har folk som kan raffinera oljan. Alltså att du har en bra infrastruktur och sådär va. Alltså att länder blir fattiga är ju delvis beroende på att länderna inte har utbildad personal. Eller,
ja, och sen finns det ytterligare en poäng som många lokalbefolkningen sa till mig i ögonblick av liksom att vara väldigt självkritiska. Så sa de liksom, titta runt här, vi är ett passivt folk. Vi har blivit ett passivt folk. Han sa att, och så sa de så här, lite socialist kan fungera i länder som Tyskland eller Sverige, sa de, där människor är aktiva, där det finns någon typ av socialt kontrakt och där människor går från A till B utan att kanske ifrågasätta varför. Men de sa att vi har nu blivit helt passiviserade utav, i synnerhet utav Chavez, där det är nu inbyggt i mentaliteten att man ska få någonting för inget, och nu när vi lider så sitter man. Man sitter och undrar när kommer räddningen. Och
det är väl också som en pyramid.
Precis, och jag tror att det är också därför de nu tittar till USA och säger så, okej, vad är nästa grej som ska komma? När kommer den här nästa Jesus och räddar oss? Är det Guaido? Är det Trump? Vem är det som ska komma och hjälpa oss?
Ja, jag läste så tydligen, alltså oljan är inte så mycket värd om du kan raffinera den. Och kan de inte. Och det är något speciellt med just Venezuelas olja. Arkelius hade läst någonstans, tyckte han sa att det var någonting att Venezuelas olja gick till USA för att sen gå tillbaka. Ja, det var något sagt tokigt.
För att det kräver speciella tekniker för att
så de behövde amerikansk kunskap.
Ja. Också. Så att det står ju så inte bara så att ena delen stannar. Du har ett passivt folk. Och sen så växer ju liksom desperationen. Och så kommer det ett undersamhälle. Snarare skulle jag säga två eller tre undersamhällen. Mm. Under detta som växer fram. Att det är ett folk som nu jobbar två, tre vanliga jobb. Och sen går man till busstationen och så säljer man liksom mandarinas eller kaffe, eller man kanske stjäl det man kan. Alltså det är ju ett samhälle som har växt upp under, som kommer att ta minst en generation. Förutsatt att du, säger att du rensar nu då, att du rensar som folk säger mellan 1500 och 3000 människor i personal som är det allra mest korrumperade skiktet. Då har du ändå en generation av att bygga upp ett samhälle som funkar, där man utbildar sig, där man går till jobbet, där det finns liksom vanliga samhällsstrukturer.
Jo, men när det gäller de här revolutionerna som har varit då i Latinamerika, men jag skulle vilja säga, om du tar Kuba, så det finns som en generation, kanske två generationer, av entusiasm och stolthet. För det går aldrig att bortse ifrån att det finns en stolthet hos människor, hos var och en i ett land. Jag var ju på Haiti 1982. Och det var ju väldigt underligt, därför att jag aldrig varit i ett land som varit så fattigt. Jag var i Afrika, men det här var ju ännu fattigare.
Jag var där på sommaren 81-84.
Ja, och alltså det var ju då, fast det går dit ett barn.
Ja, precis. Min pappa var där ofta.
Ja, men alltså det var ju liksom, jag var som journalist, han hade gjort golv. Men grejen var den, i slummen, man skulle göra en film där. Folk skulle inte tro det. Det såg ut som ett cocktailparty. Alla var välklädda, alla män hade kostym. Och kvinnor hade jättefina klänningar. Och alla var glada. Det låter inte klokt. Men det fanns en stolthet över att fan, vi fixade 1804 eller 1805. Alltså fortfarande kvar idag. För det är ändå lyckligt.
Jag ska bara säga för lyssnarna då, Haiti är det första landet i världen som gjorde revolt mot sina kolonialherrar. Ja, det är den första svarta nationen.
Ja, och det är den första och enda lyckade slavupproret.
Ja, men det här menar ju då haitierna själva också, att de har blivit motarbetade sen dess, och kubanerna också. Till exempel fick de betala av till
stod med skuld till Frankrike för slavar på 20 miljoner typ dollar eller någonting som var betalt först liksom så här 1947 eller någonting, fick de betala av slavar.
Ja, alltså Haiti var ju paradoxalt nog det rikaste landet i det franska imperiet. Det är så, det växer så jävla mycket där.
Ja, men de odlade fel också, så idag är det inte bördigt för de, som när man i Asien odlar dem i trappor och så där. Allt det där i gjorde man, så odlade man inte på det, så att det blev fel tydligen på något sätt när det regnar och sådär, så det är förstört, alltså odlingsbart.
Det jag tycker är lite problemet, för jag är lite allergisk mot glorifieringen utav fattigdom, alltså när man kommer in från ett västerländskt perspektiv. Den tid jag spenderade på Kuba, jag blev ju väldigt illa berörd av den amerikanska turismen till exempel, och än en gång, ironin liksom som konservativ, men jag kommer dit och så kände jag att det här är inte Disneyland liksom. Men det behandlas ofta, och när man kommer så, åh ni är så glada. Men det finns, det naturligtvis är det också ett spel för gallerierna, därför att det är en värld där som vi aldrig får tillgång till, och det är deras värld. Och hur mycket jag än gräver, alltså hur mycket tid jag än kommer att spendera i Venezuela, så kommer jag aldrig ner där, därför att jag har ett skyddande skikt som ligger mellan mig och den här befolkningen. Jag tror att det är väldigt viktigt att någonstans förstå det när man reser. Problemet är att vi behandlar de här frågorna som att det är någon typ av binärt val. Antingen så ska vi säga att åh, de har det så fantastiskt och det är stoltheten och det ena och det andra, eller så är det liksom vi måste komma dit med någon typ av neokonservativ plattform och liksom drapera det över Venezuela eller Kuba eller vad det må vara och fixa era problem. Och jag tycker att inget det är en speciellt vettig lösning, därför att neokonservatismen har jag aldrig, jag tror inte, om man ser till mycket av världen så förstår man att det går inte att exportera värderingar eller liksom politiska system. Man måste arbeta inom den liksom fungerande plattform som man har. Däremot så är det ingen tvekan om att det är lidande som är i Venezuela nu. Det krävs någon typ av intervention.
Jag tycker ändå liksom britterna.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Alltså, vi var inne på det någon annan på britterna, alltså jag läste mycket med min pappa i barndomen också, just i Karibien och Latinamerika, så jag fick se hela världen också med ett barns ögon, från alltså att man är nyfiken alltså redan som barn. Och redan då, jag kommer inte ihåg om det var min farsa som sa till mig, trots att han då är frankofil, eller om jag fick för mig det själv, att de brittiska kolonialmakterna behandlade liksom sina länder bättre och lämnade en demokratisk infrastruktur. Till och med Iran har ett parlament, medan fransmännen och spanjorerna, de bara sket. Och det hade, jag trodde att det kunde ha med katolicismen att göra.
Nej, det där har vi helt enkelt fel. Alltså, om vi jämför Frankrikes roll till sina gamla kolonier i Afrika jämfört med England, de engelska kolonierna har övergått att bli stödda av Kina då. Så är det inte de franska kolonierna. Fransmännen hade ju tvärtom. De gav ju, alltså ta Senegal, det var ju inte en koloni, det var ett departement. De hade ju svarta riksdagsmän på 1830-talet. Alltså det där är fel. Men däremot har vi ett generellt stort problem.
Det var inte men om du är på ett ställe som Barbados så ser det ut som ett mini-London. De har till och med ett Big Ben. Och det är rent och så. Medan om du tar de här öarna till exempel i Karibien. De latinska och franska öarna är det väldigt smutsigt och fattigt. Och de brittiska har det faktiskt bättre.
Jag vet inte hur det är jag tänker. Jag tror att det är så här. Vi kan inte bortse från att det finns ett generellt problem som kommer bara att bli större. Därför att vad ska man göra med alla människor som helt enkelt lever och som inte är tillräckligt högutbildade som kan producera den här? Alltså då tänker jag på Kina. Jag såg det på tv på Aktuellt eller vad det var, Panama. De har ju tagit in kineser nu. Och kineserna är ju på något sätt mer framgångsrika. De är inte snälla sådär va. Men de är ju mer framgångsrika i att få saker och ting gjorda i de
här. Jo tack, ja. Jo, fast det, jag vet inte liksom, det är nästan ovant för mig att sitta liksom och försvara, du vet, icke-interventionistiska lösningar. Men jag känner väl, jag oroar mig för, i synnerhet i Venezuelas fall, att det ska vara ett folkrättsrevolution som står utan folk.
Mm.
Och det är väl det jag, dit jag har sett det gå. Och åtminstone när de ser, nu vänder saker på en femöring, och i med den här enorma katastrofen som blackouten har inneburit. Mm.
Blackouten, för att, där menar jag, när jag läser deras press Venezuela, mm-hmm. de menar ju att det är USA som håller på med ett cyberkrig.
Jo, det är Telesur,
medan jag trodde att det var de som hade klantat sig
alltså. Ja, alltså, så här, det är ju 20 år. Det var
från i torsdags och söndags. Det... Å andra sidan läste jag om den amerikanska media också redan i torsdags och fredags. I Sverige togs den upp först i söndags.
Precis, alltså det har varit, nu pratade jag med folk precis innan jag kom hit till Caracas som sa, nu är elen på. Nu liksom flickrar det inte lika mycket.
Men
i
jävla delar av Venezuela.
Nej, men i Caracas så är den på. För, vad gäller sjukhus och hotell åtminstone. Och bättre privatbostäder.
20 stycken med har dött på grund av...
Ja, och det är vad vi vet, vilket innebär att du har ett mörkertal på många 100% skulle jag gissa. Men alltså så här, det är ju mismanagement naturligtvis. Alltså det är väl det det är. Och idén om att CIA går runt, nu säger jag inte så här att liksom, CIA inte har gjort saker i Sydamerika tidigare, för att ingen av oss är idioter, så att det är ingen fråga om det. Men om du har varit i Venezuela och ser, om du har varit i metron i Venezuela och ser hur den ser ut, så förstår du att här är det saker som ingen har gjort någonting vid på åtminstone 15-16 år. Så det är ju inte direkt överraskande att, att det kollapsar. Och sen att det saknas generatorer etc, etc.
Alltså, men nog Indien var förut, nu har Indien blivit modern, men jag var den första gången för 20 år sedan, hela tiden med ett strömavbrott.
Ja, och de har i Sydafrika har du en rolling blackout hela tiden för att kunna klara av.
Kan även hända i New York, jag bodde där 5 år.
Ja, jo, men så det är ju inte liksom unheard of. Grejen här, att det händer nu då, är ju potentiellt, alltså det är en krutdurk naturligtvis. För jag menar, när jag pratade med mina vänner i Caracas nu, så sa han så här, min journalistkollega till exempel sa så här, ja, ge det här 48 timmar till och så har du riots över det kommer att upplopp över hela Caracas.
Det kommer att hända plundringar och så, för det kommer
gud, det var plundringar, det var mord. Och han sa ju så att desperationen, för han sa bara mig, och han räknade sig själv till medelklass, och han har i stort sett ingenting. Men alltså, jag köpte kött för $100 och det var en enorm investering. Han köpte kött.
För dig, det måste jag tänka på min budget. Jag trodde det var billigt med mat. Eller
jo, men alltså han investerar i att köpa. Alltså han fyller en frys och det kostar 100. Alltså att få tag på kött är ju svårt om du inte bor på ett hotell. Om du inte...
Men för dig, när du var där, hur mycket gjorde du av på mat? Eller?
Hur mycket, alltså, du kan göra av med så lite du vill i förhållande till hur mycket din mage tål. Så det skulle jag säga, om du kan gå till en food truck i Caracas, nu är jag lite mer petig med vad jag äter och inte äter, för att jag har vissa så här.
Ja, men jag är också judisk, jag äter inte griskött.
Nej, du äter
jag
inte griskött.
Äter korset som du.
Nej, men
du äter bara korset.
Ja, så att jag äter inte kött och sådär då ute liksom. Men jag äter ju bönor och ris, vilket är ju en staple, så, att så länge man äter bönor och ris. Men så här, om du äter på stan liksom själv, så vad kostar det? 5 spänn liksom. Alltså du vet.
Jag trodde jag började svätta så att det skulle gå på 1000.
Nej, men förhållandet är väl så här, om du äter på stan så kommer du att få äta väldigt mycket Imodium hela dagen och alla dagar. Så är det. Okay. För att vattnet är ju så här, jag kunde inte tvätta ansiktet i vattnet. Därför att jag fick såna utslag. Så att det är ju ingen, och folk bjuder på kaffe hela tiden, och är man ute i Petare liksom i fattiga områden, man dricker det kaffet om någon bjuder en på kaffe.
Men det låter som att det är som ett krig, som i Syrien, där man våtservetter med sig.
Ja, det är, men det är det jag försöker förmedla till människor som är så här, åh, de har det lite jobbigt. Det är en krigssituation. Alltså, när jag gick till marknaden och skulle göra typ voxpop på marknaden, jag gick åkte till en busstation som är liksom typ en av de mest kriminella områdena, som heter La Rinconada. Och då gick jag dit, och så plötsligt så dyker det upp liksom 30 snubbar. Och så frågade jag, okej, om jag vill se det riktiga Caracas, var ska jag åka? Och så sa de, okej, du ska åka till den här marknaden. Lägg undan din kamera och gå runt på den här marknaden. Och när man åker dit så ser man liksom bebisar som är aktivt döende. Alltså det är en krigssituation som du inte kan föreställa dig. Och jag tyckte att jag har jobbat mycket i krigsområden. Jag åkte dit, jag grät nog varje dag i en vecka. Alltså du vet, man tar sig samman, gör sitt jobb, går hem till hotellet och bara storbölar. För att människor dör framför ögonen på dig. Och det är inte lite...
Men var, om det är så fattigt, om man ska ändå ta vänsterns perspektiv, vad har USA och Storbritannien för rätt att konfiskera 30 miljarder dollar?
Om nej, alltså så här, jag har väldigt dubbla känslor inför deras agerande och hur de hanterat situationen. Och i synnerhet vilka och hur de kommunicerar, vad det är de försöker göra. Jag har ju väldigt svårt för Marco Rubio och det sättet som han har kommunicerat på ett närmast nedlåtande sätt. Därför att det finns en... Man ska inte förnedra människor. Det är väl det jag känner, att det här är ett folk med stolthet och med värdighet, och man bör behandla dem därefter. Att sen göra en uppgörelse med Venezuela, alltså tachles, som vi säger, liksom business, realpolitik, och säga okej, okay, utbyte mot si och så i petroleumindustrin så hjälper vi er med X. Det är en sak, behandla dem som vuxna människor. Men att håna och på något sätt, alltså till slut så skapar man...
Det är lite som att de pissar på dem.
Ja, och jag har väldigt svårt för det. Därför att de är människor som förtjänar värdighet som vem som helst annan. Däremot så är det så här, man kan vända på det. Efter vad, jag förstår att de bönar och ber om en intervention. Mm. Därför att de har ingenting. Mm. Och man förstår det inte förrän... Så här, om du går på en restaurang, de finaste restaurangerna. Jag bodde på ett jättefint hotell liksom, som du hade säkerhet då. Så jag bodde på ett hotell som hade säkerhetsvakter. Och jag skulle äta middag. Och så får man en meny och så säger man jag vill ha detta. Och så har du... Till slut så... Du vet, man säger, har du det här? Nej, jag har inte det här. Ja, alltså, och till slut så slutar det med att man säger... Vad finns det idag? Mm. Ja, tomater. Okej. Okay. Nej, men du vet,
alltså, så var det på Kuba nu.
Och det är det rikaste du... Förstår du? Då är jag inne på liksom den finaste av restauranger. Och sen när du åker 15 minuter bort, då ser du... Du kan inte gå 2 meter utan att se små barn sitta och äta i en soptunna. Vuxna män sitter och äter i en soptunna. Och då menar jag rutten mat, bitar av lök. Du har sjukhus där barn dör. Inte bara av behandlingsbara sjukdomar utan av infektion. Därför att det är rena, alltså, det är en katastrof som är det värsta jag har sett i mitt liv. Och det som jag har lite svårt för är när man sitter... Liksom, när jag ser debattörer sitta på Söder och ha någon typ av ideologiskt... liksom pluttenuttsamtal om vad som är en aktiv jävla kris.
Jag tycker också man kan förstå Maduro att han vill inte släppa in de här transporterna av hjälpsändningar, för han menar att det är ett sätt för imperialistmakterna att gå in och ta över Venezuela. Så gjorde ju Putin å andra sidan med just Ukraina till exempel. Liksom. Så det kan ju
fast
vara
på andra sidan så... Alltså, dels så har han ju också sagt att maten är förgiftad. Alltså han har ju kört alla de här klassiska diktatorgrejerna, att imperialisterna försöker förgifta maten. Nu är det ju så att de har inte nog med att de inte har antibiotika, de har liksom inte, de har inte Ipren. Alltså såhär, kollektivus, jag hade 3 pack Ipren. De lämnade andra grejer, men Iprenen tog dem. Så kan vi ju säga liksom. Alltså de har ingenting. Hade han varit det minsta smart och taktisk så hade han ju givit någon typ av lillfinger Maduro. Det vill säga, han hade släppt in det här och sagt, absolut, jag är ju absolut inte en person som skulle förneka döende barn antibiotika. För att någonstans så är det... Det handlar om en akut situation. Och att stå där och prata om imperialistmakter när bebisar där på gatan, det tycker jag är väldigt magstarkt.
Ja, det är sant.
Det är alltså, liksom,
men däremot tror jag att han sitter tryggt ändå, eftersom han avlönar, han har militärer som ministrar på hög nivå. Han avlönar då militärer som smugglar knark, de här ministrarna som är militärer och de här kultivos och alla kubaner som är där. Alla de här står på hans payroll, så då sitter han i tryggt.
Nej, alltså så här, svaret på det från mitt perspektiv är nej. Dels är det så att alla är antingen liksom on the make eller on the take i det landet. Vilket innebär att det finns inga absoluta lojaliteter. Det finns en anledning till att han omger sig att hans säkerhetsstab är kubaner och inte från Venezuela. Därför att den mannen liksom har... varit väntat på en kniv i ryggen under många år. Så att det
är som när jag var i Mellanöstern i Bahrain. Då var liksom säkerhetsfolket pakistaner. De brukar ta sina inhemska.
Nej. Och sen är det ju så här, visst, toppskiktet. De har, antingen är de i liksom en beroende situation för att man har någonting på dem eller för att de tjänar så pass mycket pengar. Men det är toppskikt. Liksom den stora delen av militären, den är vändbar, och det är därför Guaido håller på att förhandla med dem om liksom ett avtal.
En flygvapenofficer hoppade av där i början.
Ja,
men är det fler som hoppar?
Ja, nu är de uppe. Jag tror att allt som allt 121 personer
oh, ja.
Har liksom defekt eller vad man nu ska kalla det.
Officiell status.
Ja, 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 men så det är 121 personer som har hoppat. Men den stora massan väntas ju komma om det finns ett officiellt avtal om amnesti, för att det har gjorts mycket. Mm. De är också skyldiga till både det ena och det andra, och det är politiska fångar som kräver att de ska, genomgå någon typ av rättegång och så vidare. Och därför så väntar man på att göra ett större avtal för dem. Kollektiv, och så jag menar, jag intervjuade en av de två stora kollektivbossarna i Venezuela. Och han sa till mig, liksom i not so uncertain terms, när jag frågade, för de är ju chavistas, de är inte Maduro-trogna. Nej. De är ju trogna revolutionen, vilket är två väldigt skilda saker för...
Okay, så då.
Så att jag frågade honom, och han ville inte säga rakt ut, så jag sa, ifall jag säger vad jag tror så kan du säga ja eller nej. Och då sa jag tror att kollektivos kommer finnas kvar efter Maduro, och då sa han ingen tvekan. Och då sa jag,
om... de är ju alltid beroende av pengarna, så de kommer hålla sig fast med näbbar och klor.
Ja, och sen är det också så här att de tycker att han har spottat på revolutionen. Därför att de tror på Chavez revolution. Och jag tycker att, som jag efter att ha mött dem, jag visar dem ändå nog med respekt för att ta dem på orden och tro på att de är ideologer i någon bemärkelse.
Den tror jag kommer leva kvar länge, precis som Perón i
Argentina. Ja, absolut, absolut, det tror jag. Och så här, de vill försvara, som han sa, vi försvarar Chavez revolution och vi försvarar befolkningen. Och han sa att vem vi än anser är ett hot mot den befolkningen, det är den personen eller den entiteten som vi krigar mot. Och jag läste det som att Maduro ska inte uppfatta det. Alltså här, han sa att det finns 20 000 plus kollektivos i Venezuela just nu. Och det är en makt att räkna med tanke på hur hårt beväpnade de är. Och om de ställer sig upp mot Maduro, Då är han borta nästa dag.
Men frågan är, vem kommer då istället?
Ja, alltså, precis.
Vi tänker nu nästan en veckovis fram. Man måste ju tänka årsvis fram.
Ja.
Och där har vi då problemet. Som jag ser det, alltså, de har en jävla massa olja. De måste ju lära sig raffinera det där själv.
Ja, alltså så här. Det sannolika är väl, tyvärr, eller beroende på hur man ser det. USA har ju en plan. USA med Bolton har en plan på att ta in ett team, och det har jag från säkra källor, att de har ett team redo att gå in och agera liksom interimsledarskap tillsammans med Guaidó. De säger tillsammans med Guaidó, men frågan är hur mycket inflytande, faktiskt inflytande, han skulle ha oavsett vad han tror.
Och ta sådana företag och sådana Black Quarter och sådär och fixa.
Ja, alltså det handlar om oljan. Alltså jag har fått namn, och åtminstone två av de namnen är ju inte politiker, utan de är ju oljegubbar liksom. Och att gå in och att det är utbyte med att ta ut Maduro, bygga upp petroleumindustrin igen, och att det skulle liksom, det är väl det mest sannolika, det de behövde var en trigger. Och anledningen till att Guaidó lämnade landet var för att oppositionen idiotiskt nog var 100% säkra på att han skulle bli arresterad, därför att han hade utreseförbud. Så de väntade att han skulle bli arresterad. Han blir arresterad, och då kan detta hända som Bolton. Bolton sa ju att om någon liksom kröker ett hår på Guaidós huvud.
Bolton, vem är det?
John Bolton, alltså Trumps utrikesminister. Och han, John Bolton är ju en hök. Han har ju för det första velat, jag tycker, har stor respekt för honom som politiker, men han har ju en akilleshäl, och det är att han har velat gå i krig med Iran sen Gud gick i kortbyxor. Och han kan inte göra det direkt. Så han gör det via, kan han göra det via proxy, så gör han det via proxy.
Okay,
liksom. Så att han pushar ju för ett, för en liksom.
Nej, jag fattar inte det där med att de ska gå i krig mot Iran, det måste jag säga.
Ja, alltså så här, det är ju en annan.
Alltså de lyckades inte så bra i Irak, och de lyckades inte så bra i Syrien.
Du har ju två hegemoner i arabvärlden, den ena Iran, den andra Saudi, och Saudi deras allierade.
Alltså jag läser Clancy nu. Alltså det är inte Clancy, den kan ju död. Men hans nya bok, jag tycker han är väldigt rolig att läsa, och han beskriver ju ofta det som kommer att hända. Folk misstänkte ju ibland att det var CIA som skrev böckerna, för det fanns ingen bild på honom. För han skrev då om Clinton-affären innan den hände, han skrev om 9-11 innan den hände, och nu skriver han då i den senaste om hur det snarare visar att USA går ihop med Iran och emot dem med Saudi.
Ja, alltså så här, det är väl inte för att bli off topic, men jag har ju så här en plats i mitt hjärta för Iran. Alltså inte för ayatollerna, men för Iran liksom. Jag känner mig kulturellt nära liksom, passionate. Och jag har ju alltid sagt att en allians mellan Israel och Iran är egentligen en naturlig allians.
Mm. Vi... Jag hörde någon du hade intervjuat i Iran hade sagt så. Mm. Att han var inte anti-Israel egentligen, han var anti-amerikan.
Ja, och så här, och det jag förstod väldigt tydligt
var ju... att de skulle bli två stormakter nu.
Ja, och grejen är så, jag kan förstå de det. Efter att...
ner, mm.
Jo, men efter att förstå mer om Iran-Irak-kriget och vad det betydde för... Alltså, de beskrev det ofta i en sån här förintelse... liksom perspektiv när de talade om det, därför att det är ett sånt öppet sår för dem, och de förklarade ju väldigt väldigt tydligt att hatet mot USA, det finns i hjärtat, alltså det är ett riktigt hat, medan Israel är en appendix som de ser, att de hatar Israel lite vid sidan av, därför att det gör man, om man hatar USA så är det liksom, då är detta liksom de imperialistiska stormakterna.
Ja, men så är det ju hela Robert, att i palestinerna skiter de egentligen, det är,
ja,
de behandlar palestinerna som andra klassens medborgare.
Ja, och inte bara det, de är jätteirriterade och behöver dras med de här, liksom, för att de är ansvar, det är ju som ens jobbiga kusin som man hela tiden måste ta med på festen. Det är ju så hela arabvärlden ser på palestinerna. Nej, men det jag skulle säga angående liksom Iran och Bolton och sådär, det där är väl något, alltså för honom är det ju närmast personligt, och jag tror att det kan bli väldigt problematiskt, därför att Trump förstår inte vad det skulle innebära att ha trupper i Venezuela. Han underskattar insatsen, och sen är han också bakbunden över 2020. Så att det finns ju inte amerikanskt stöd för att sätta in faktiska trupper på marken. För en drone strike möjligtvis. Alltså det tror jag definitivt.
Han har precis dragit bort från Mellanöstern.
Precis. Efter vad han gjorde i Syrien. Däremot så skulle jag väl säga så här. Efter den kritik som han fick från båda sidorna för vad han gjorde mot kurderna.
Ja.
Och efter beslutet i Syrien. Han behöver ju en utrikespolitisk win. Mm. Det är ju tveklöst. Han behöver också ses som en större statsman beroende på vem han går upp emot. Så en lätt intervention i Venezuela kunde vara av godo för honom. Problemet är väl, efter vad jag har hört av folk som jobbar för honom, är att han så dramatiskt underskattar vad som sätts igång när Maduro försvinner.
Det är inte så att gå in i Granada där på 80-talet.
Nej, men det är ju så här, det är ju som någon sa till mig, och som även kollektiv hos bossen sa. Han sa så här: okej, ett militärt krig eller liksom en militär konflikt, max 10 dagar sedan.
Mm.
Men sen, det som händer när det är över, när du har liksom, du har FARC, du har kubanerna, du har kollektivos, du har allt det här andra, så säger han bara, det är ju en evighet, det är ju en djungelkonflikt liksom, som kan pågå hur länge som helst. Och det tror jag inte, med all respekt, Trump är införstådd i vad det skulle innebära. Men däremot så det är vad jag tror är mest sannolikt som kommer att ske. Därför att det är många nu, det ser man också på retoriken från Rubio, från Bolton, de pushar för en intervention. De väntar på att få en anledning, och Guaido går ju bara runt och hoppas att bli arresterad, för att han är ju den som ska falla på svärdet. Och han tillåts inte falla på svärdet, för än så länge har Maduro varit smart nog att låta honom vara. Och är Maduro jättesmart nu, som han har varit tidigare gånger de senaste 6 åren, så erbjuder han oppositionen något lite, för oppositionen är idioter. Erbjuder han dem något litet, typ ett val eller någonting annat, eller runda bordssamtal som man har gjort på tidigare gånger.
Jag förstår liksom, så här, demokrati med alltså val och parlament, det är de inte, det kan de inte avskaffa, det skulle bara gå för långt.
Det som jag tror skulle vara ett smart drag från hans sida liksom, är väl att befolkningen är utmattad, de har inte de har inte mycket mer i sig, för att de är aktivt döende. Även medelklassen svälter ju, så de är uttröttade, för de förväntade sig. Juan Guaido överspelade sin hand, och oppositionen överspelade sin hand, och fick det låta som att vilken dag som helst nu så faller Maduro, och för varje vecka som Maduro inte faller så tappar de entusiasm, därför att de helt enkelt har mycket nog med att bara överleva för dagen. Om han lyckas trötta ut dem och sedan med andra handen erbjuder någonting, något väldigt litet, något väldigt symboliskt utbyte mot relativt lugn, så är jag orolig att han kan kväsa hela skiten genom att göra det, därför att Guaido, han tappar, under förutsättning att det inte blir en intervention, så tappar han.
Jag förstår. Men när skulle du tillbaka nu snart?
Fredag morgon åker jag.
Och hur länge har du tänkt vara borta?
Ja, alltså så här en 10 dagar ish.
Och vad har du tänkt göra då nu när du
nu ska jag täcka regeringssidan mer aktivt. Så att jag ska tillbaka, så jag blev erbjuden att gå med på en kvällsräd med kollektivos. Så jag ska göra det. Jag ska träffa Fais.
Vad
ska det är när de går och rensar upp i Barrios. Vad de kallar kriminella element och oliktänkare.
Fast de själva då vissa beskriver dem som kriminella.
Exakt. Så att då ska jag följa med under en av de här räderna. Och helt enkelt se hur de arbetar och försöka få en större förståelse för hur kollektivos funkar. Sen ska jag intervjua Fais och följa med Fais. Det är då Maduros 900 man starka. Ja, alltså det har ju beskrivits som en death squad. Men de är också alltså, en paramilitär. Ja, de kallar sig själva SWAT. Men de är SWAT, hur ska vi säga, med en death rate på ungefär 70% när de arresterar. Så jag vet inte hur man ska beskriva det.
Först, alltså,
kan man se och ställa frågor senare om någonsin. Och sen intervjua militärer, en liksom dissident och andra militärer. Och försöka helt enkelt täcka regeringssidan och få med en bild utav... Ja, men det är lite så här löksyndromet för varje
fråga. Vilka skulle du skriva? Kan man läsa det som svensk på ledarsidan eller vilka skulle du skriva för då?
Den här gången reser jag inte på ledarsidan. Nu reser jag liksom som egen, egen galning kan man säga.
Du planerar någon reportagebok typ eller?
Ja, så här. Det är väl det det slutar med. Men just nu, jag har precis börjat skriva för The Daily Beast. Så jag kommer att skriva en hel del för dem. Jag skrev mycket för dem under förra resan. Och Wall Street Journal och mina vanliga outlets. Så det är väl för den amerikanska. Jag väntar ju fortfarande med bated breath för att någon i Sverige ska upptäcka att jag lever, men vi får se.
Det är så sitter på med det ser mycket vänster så jag väntar.
Ja men så här, jag förstår väl att jag kanske bara har liksom straffat ut mig på något sätt.
Du kan försöka med Svenska Dagbladet kanske.
Ja men precis, det är väl liksom så här, jag än så länge tack gode gud så funkar det ju på den amerikanska marknaden, men det är lite så här roligt liksom, eller bisarrt på något sätt att det var någon som lyssnade på Aron Flams podcast och så sa han såhär, jag hade ingen aning om att du jobbar som journalist i Sverige, men jag har gjort det. Jag var hos Aron i samband med han intervjuade mig efter dagen efter
jag satt fast hos kollektivet.
Precis. Men än så länge så jobbar jag väl mest i USA helt enkelt.
Berätta lite om vi byter ämne, om du berättar lite om dig själv. Jag har fått intryck att du blev journalist för att du drev en blogg först där du skrev, som israeler plockade upp.
Ja, precis. Alltså, jag drev, och det är fortfarande min Twitter-handel. Jag drev en blogg som heter Truth and Fiction. Och det är fortfarande vad jag heter på Twitter. Och då skrev jag mycket om, ja, men, helt enkelt hur det är att se Israel, rapporteras om Israel i Sverige. Och vad jag kände om det. Och jag gjorde det vid sidan av, för jag jobbade då som politisk rådgivare för alliansen.
Stigs kompis och Stig tror på honom. Han menar att Israel plockar organ av israeler.
Ja, men mycket så. Alla har vi en sån minifrys vid sängen med massa palestinska levrar bara i fall. Kan du börja med Donald Boström nu? Det gick så himla bra.
Han berättade ju då att man erkänt i Jerusalem Post.
Det var israeler också. Det var, vad jag har förstått, något företag som tog alla. Men det vinklades så den där boken.
Det vinklades ju som att IDF går runt och liksom Farvesta led. Det var ju mest bizarra fablernas värld jag någonsin har hört.
Nej men alltså jag är ju pro-israel. Men alltså när jag läser det så tänker jag okej, då är det så. Jag träffade Donald Boström. Jag tror inte han ljuger för mig. Och jag läste ju de här från Jerusalem Post. Det kan inte vara ett fejkat Jerusalem Post.
Fast det var så här, det visade sig att det var en firma som hade ägnat
sig. Donald Boström då, för att lyssna. Donald Boström är också kompis med Julian Assange. Så att det är mycket konspirationer där kan jag tänka mig.
Men har det inte funnits konspirationer? Frågar jag mig.
Ja, alltså så här, jag känner så här att jag ska dyka ner Donald Boströms, liksom, jag vet inte... intellektuella värld. Det
nej,
känns
det,
lite magstarkt.
Men jag måste bara protestera när det är roligt på det.
För det tror jag har blivit debunked flera gånger om. Så kan vi säga. Jag drev en blogg och så, sen så jobbade jag för alliansen som politisk rådgivare ett kort tag. Så det visade sig att jag hade alldeles för mycket åsikter och var alldeles för, tror jag, jag var alldeles för konservativ för en svensk konservativ linje.
Men vad är konservativt i Israel? Alltså, är du för en tvåstatslösning eller mot? Om man säger.
Ja, alltså naturligtvis, jag är för en palestinsk stat.
Det uppfattar jag som när jag var i Israel senast, och att de flesta unga upp till min ålder, liksom, upp till 40-årsåldern, är ändå för en tvåstatslösning.
Jo, men så här, det finns de av oss som tror att det finns
en... Jag intervjuade en judisk krönika, han var ju också helt för en tvåstatslösning.
Det finns de som tror att man har liksom en partner i detta, hos Abu Mazen och gänget. Och sen finns det de av oss jag har inkluderat, som tror att det ligger i palestiniens intresse att inte få en stat. Att de aktivt motarbetar det.
Ja, eller så här, så att det ligger i Abu Mazens. 2003 ja. Hade de verkligen chans.
Precis.
Och då sa de nej till det avtalet.
De har sagt nej otaliga gånger. Alltså jag tror vi är uppe i 8 gånger nu när de har tackat nej till. De har ju erbjudit betydligt mer land än vad som nu ligger på bordet. Så kan vi säga. Och vad jag ser är att de har ett politiskt ledarskap som inte tjänar dem överhuvudtaget. För det de tjänar på är att på något sätt ha ett PR-maskineri och en liksom offermentalitet blandat med terrorism gentemot det israeliska folket. Aha, så de använder på EU-pengar.
Precis, terrorstämplade England.
Mm. Så att det jag önskar med någonting egentligen som jag har alltså alla mina vänner är ju i IDF, och åtminstone i reservtrupper, och en god vän till mig
vad är IDF?
Alltså Israeli Defense Forces, i israeliska armén.
Ja, jag har en tröja från dem.
Så det är och Arjen, en vän till mig, blev mördad för några månader sedan av en palestinsk terrorist. Så att det ligger ju väldigt nära ens verklighet att det här händer. Så det är klart att man bara vill ha fred liksom. Och jag vill heller inte, sen jag bryr mig om Israel, så vill inte jag att så mycket pengar och så mycket blod läggs på krigsföring, utan att man ska kunna fortsätta bygga sitt land, och att de ska kunna bygga sitt land. Och sen, ärligt talat, så skulle det gynna mig om de om man ställer krav på en framtida palestinsk stat, så att de måste leva upp till alla andra saker som en helt vanlig stat måste göra, istället för att vara någon typ av kringflytande entitet som kan göra lite som de vill och använda terror som ett förhandlingsvapen. Så att det är väl vad det långa svaret på vad jag står i liksom israelisk politik. Men efter att, vilket val det nu var, alliansen förlorade här för 2 val sedan, så sadlade jag om, då hade jag redan börjat skriva. Och så märkte jag att jag skrev en del, alltså det gick bra för mig på den amerikanska marknaden. Jag spenderade också lite tid vid en amerikansk think tank som heter Tikva, som ligger i New York, som är en konservativ think tank. Och då var jag så här, men det här är vad jag menar att jag ska göra, så nu testar jag ett år och funkar det, eftersom jag tror på liksom, du vet, fria marknaden. Antingen så tjänar jag pengar på det här, eller så tjänar jag inte pengar på det här. Och så låter jag marknaden avgöra om jag har någon typ av talang eller inte. Och med Guds hjälp så nu är jag inne liksom på mitt 7:e år av det, 8:e år av det. Och har precis skrivit en bok om den judiska diasporan, så det är det jag har ägnat de senaste 2 åren och som kommer ut på ett amerikanskt lag här i höst. Så jag håller på att göra, ja, men som alla frilansare gör. Man gör lite ditten och datten.
Man går där pengarna finns.
Eller hur? Man gör lite det, och så är det som att det är, eller så försöker man skriva en bok, och så ibland så kommer historien till. Och jag trodde aldrig jag skulle fastna för Venezuela på det här sättet någonsin. Men nu har det blivit någon sån här blandning av jobb och besatthet där jag måste liksom se vad som händer. Alltså jag känner mig personligen engagerad i det. Och det vet jag inte om det är bra eller dåligt, men här är vi. Och nu åker jag tillbaka igen. Och det är goda läxor i gråskalor. Venezuela har varit en väldigt nyttig läxa i att, ja, men som jag skrev en gång häromdagen, att Venezuela har många färger men ingen av dem är svart eller vit. Att jag lär mig se saker från otroligt många politiska perspektiv. Och för mig som har varit ganska politiskt nischad tidigare, så är det en både obehaglig och underbar upplevelse. För jag kan se båda sidors poänger beroende på var jag befinner mig den dagen. Och det är en intressant resa att göra. Liksom. Det trodde jag att mina 20, liksom, att man i 20-årsåldern gjorde. Men nu är jag i 30-årsåldern och gör det. Och det är en ny grej. Så att, så jag kanske egentligen lär mig det här alla kallar flexibilitet. Vi får se. Möjligtvis.
Ska vi avsluta då? Innan vi slutar helt, jag ska bara göra reklam för dels Stig och jag ska ha en skrivarkurs, en workshop, 4 dagar under våren här. Är man intresserad i Stockholm, är man intresserad, gå den, mejla cyrulochstig@gmail.com. Sebastian Krantz heter en kille som har Sveriges populäraste podd, Svenska mordhistorier. 18 av de populäraste avsnitten, mord i det kollektiva svenska medvetandet, har dramatiserats och språkligt bearbetats och faktagranskats till bokform av mig. Den släpps nu. Och man kan vara med i utlottningen av 2 böcker om man i väntan på Lars Berge här i en kommande podd som är aktuell med en bok om vargar skriver vilket farligt rovdjur man vill vara och motiverar det och skickar till cyrulochstig@gmail.com. Tack!
Thank you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.